Jag tror inte det är menat att man ska bli en grej. Jag tror så här. Jag tror att vi människor trivs eller bäst egentligen i att göra någonting under ett par år. Vi lär oss, vi blir jättebra på det och sen gå vidare och göra nästa grej. Alltså jag ser inte på världen på det sättet att okej, nu är vi på toppen och här stannar vi och njuter av utsikten. Utan för mig handlar, alltså jag ser världen som massa berg. Och när jag har kommit till en viss bergstopp så ser jag att det finns massa andra bergstoppar. Och de vill jag också se. Så let's go down again and start climbing.
Det här är Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör en speciell. Med mig, Miriam Olsson Jeffrey.
Med mig, Jonas Gillberg.
Och med mig, Sally Wallstedt. Och det här är ju en podd där vi träffar alla de där personerna som gör Malmö lite roligare helt enkelt. De där kreativa eller färgstarka personligheterna som fått en idé och kört på den. Och den här veckan är ju du, Jonas, som har varit ute och träffat en intressant person, nämligen Aya Said. Kan du inte berätta, vem är hon?
Det är nästan lite svårt att svara på för att hon gör så mycket grejer och det var därför jag blev nyfiken på just henne. Jag sprang på henne första gången på Malmö museer där hon var inblandad i utställningen Modest Fashion. En utställning som gick under hösten och våren där de visade upp gatumode som fokuserade på heltäckande kläder utan så mycket hud. Men när jag pratade med henne så inser jag att hon har varit inblandad i poddar som Honey and the Bees och Lyssna tjejer. Men hon jobbade som lärare fast hon höll på att omskola sig till byggnadsingenjör för hon vill vara med och bygga stad. Och sen har jag då fattat att hon har liksom försökt bli krigskorrespondent i Irak. Hon har försökt köpa strand i Filippinerna för att bygga hotell. Och någonstans där så kan man ju inte låta bli att bli väldigt nyfiken på hur en sån person fungerar. Och det är ju det den här podden handlar om. Människor som man inte vet vilka de är när man första gången träffar dem. Och sen så står man där och bara gapar när man inser hur mycket de gör och har gjort. Och det är som att Malmö är fullt av sådana personligheter.
Jag kände både jag och Miriam satt här som två fiskar med munnen på vid gavel när du drog igenom Ayas alla grejer hon har hållit på med.
Mm. De här poddarna till exempel är ju väldigt stora i sin genre.
Verkligen. Och det är inte så konstigt kanske heller när man väl pratar med henne att när man inser att hennes förebild på många sätt är en viss Ibra som växte upp bara några meter från samma hus där hon själv växte upp.
Vi kanske snart får se Aya Said-statyn resas.
Precis.
Den kanske klarar sig längre än Zlatan, förhoppningsvis.
Kanske så.
Så nu blir jag också nyfiken. Jag tycker att vi lyssnar på ert samtal.
Aya Said, jag tänker gå rakt på sak.
Okej.
Okay. Hur brukar du presentera dig själv för nya bekanta?
Det måste vara världens svåraste fråga.
Mm.
För att jag hatar ordet entreprenör.
Mm.
Men samtidigt så är det enda ordet som typ sammanfattar att man gör flera saker. Men samtidigt, jag tänker också att alltså, man kan ju vara en allgörare kanske. Man kan också vara någon som jagar drömmar. Ja, så det är lite det är en klurig fråga. Men ingen titel skulle jag säga. Jag bara säger att hej, jag är Aya. Jag gillar allt. Och jag gillar att göra allt och testa allt.
Och du och jag, vi träffades första gången på Malmö museer. Mm. När jag skulle skriva om utställningen Modest Fashion. Och detta var ju vintras. Och då hade du höll också på med podden Lyssna tjejer.
Mm.
Men hade också hållit på med Honey and the Bees podd. Och du hade varit lärare och hade kanske redan börjat ställa om mot byggingenjör.
Precis.
Jag tänker att allt de här, plus mycket till, kräver ju en stor glöd. Och en viss sorts ambition.
Ja.
Vad, när och hur hittade du glöden? Kan du minnas ett ögonblick i livet när du kände att du hade den glöden?
Ja, alltså jag tror inte det var ett tillfälle, utan jag tror det hände vid flera tillfällen där jag i liksom vid ung ålder stötte på vuxna som, och det var allt ifrån liksom lärare till rektorer till klasskamrater som på något sätt tvivlade på mig och tvivlade på vad jag kunde åstadkomma och liksom, men ja, men för dem framstod jag lite som någon som kanske var väldigt stökig och väldigt så här virrig. Vilket jag också är, kanske. Men de förstod inte kanske att men jag behöver bara hitta mina verktyg för att kunna sadla om, helt enkelt. Skulle jag ta liksom ett tillfälle där det hela började egentligen, så var det kanske när jag var kanske 7 år, gick på en religiös friskola. Och jag var lite som rebellen i den här skolan för att jag gjorde allt som man inte fick göra. Som att gå in i matsalen med skor. Det fick man inte, för att där kanske, man kanske råkar liksom trampa på mat eller så. Men det är inte, liksom, det är inte rätt. Och för mig handlade det ju bara om att skydda mina nya strumpor. Glittriga strumpor. Och jag var, liksom, jag var jätteglad för dem. Men ja, det ledde till att skolans rektor tar mig då liksom med hand via armledet och drar mig till mitten av matsalen, och där säger han till alla med en hög röst: tror ni att Aya är bättre än er? Och för mig handlade det inte om att vi ska liksom, att han försökte visa att vi var jämlika eller så, utan för mig handlar det om att han, nu trycker han ner mig. Och det ledde till att jag hade liksom under min uppväxt väldigt svårt att liksom ta till mig av vuxna människors sätt att agera eller tips och råd och lite sådana saker. Så det ledde till att, ja, men jag var lite skolans rebell. Jag höll i modeshower på rasterna med liksom, slöjan var en outfit ibland, och det var väldigt mycket, men det var, om killarna slog på en så slog jag, var den som liksom slog tillbaka.
Men hade du folk som trodde på det också under den här tiden?
Jag skulle säga att min familj har varit väldigt, väldigt öppna och accepterande och väldigt tillåtande. Så de har varit väldigt mycket, gå och utforska det som du tycker om. Lär dig av dina misstag. På så vis blev jag ju uppmanad såklart till att våga ta för mig mer. Det var mycket att liksom under släktmiddagar så lät min pappa mig prata jättemycket bland liksom alla männen. Och det var aldrig att man förminskade att jag var ett barn. Eller att jag, så att, ja, men den uppväxten har jag haft och jag har varit så tacksam för det.
Men nu blir jag jättenyfiken på vad som händer när du då går ur skolan här. Var tar Aya vägen då?
Sen flyttade vi från Malmö. Det blev lite för mycket runt omkring. Liksom, att jag uppväxte på Rosengård. Eller säger man i Rosengård? Ja, nej, men, och sen så ja, men det blev lite stökigt runt omkring, mycket liksom problematik och så. Och min mamma och pappa ville inte att jag skulle hamna fel, helt enkelt. Men de ville att jag skulle ha någorlunda bättre framtid. Så vi flyttar till en liten stad i Skåne som heter Kristianstad. Och det var väldigt svårt för mig, den här flytten. För att här var det var liksom att börja om på nytt. Det var återigen, jag kom från Malmö, en tjej som inte kunde enligt dem jättebra svenska, för att jag hade ju den här brytningen, och där man pratar inte så i Kristianstad. Det var mycket mer, man sa buss, inte buss, till exempel. Jag älskade ju att lära mig och utvecklas och så. Men det var liksom, jag tror att det var inte förrän 13 år senare, alltså 13 skolår senare, när jag var ungefär 18 år, då en mentor föreslog att jag skulle liksom utredas.
Men du utredes för, var det en ADHD och dyslexi och sånt, har jag förstått?
Ja, precis. Ja. Så att när jag gick ut gymnasiet då, så hade jag, det var två papper jag hade i handen. Ett papper var ett samlat betygsdokument. Jag lyckades aldrig få liksom ett slutbetyg, som det kallas. Och det andra pappret var en remiss till en logoped, och den andra var till neuropsykiatrin som liksom var för ADHD-utredningen.
Det är ju ännu mer fascinerande att du har valt ett läraryrke med tanke på en dyslexi och ADHD, tänker jag.
Ja, men, ja exakt. Men alltså, jag tror också att det handlade väldigt mycket om att återigen, jag måste liksom visa att jag är mer än detta. Och jag har klarat mig så långt, så varför inte ta det liksom hela vägen? Men också, jag tror också, när jag hade de här två pappren i handen, det var inte så att jag bara, åh nu kör vi. Utan det var snarare, jag satt och grät. Jag tror aldrig jag gråtit så mycket i mitt liv som den gången. Men det var också, okej, ska jag fortsätta gråta resten av mitt liv? Eller ska jag göra något åt? och det var, och det här med läraryrket, det var verkligen en sån här grej som fick mig att, men där, alltså, någonting hände inom mig när jag tänkte på att vara lärare. För jag tänkte också på hur under alla mina 13 skolår, hur mycket hjälp jag hade kunnat få som jag inte fick. Och jag ville verkligen ge det tillbaka. Jag ville ge all tillit till de här eleverna jag kommer ha. Jag ville ge dem alla verktyg jag inte fick. Så att ja, det blev, men det var en krokig väg dit. Jag började inte som lärare, utan jag läste på massa kurser för att också läsa upp liksom till ett slutbetyg. Och samtidigt så läste jag kurser som var liksom inriktade mer mot det pedagogiska. Så att, och då landade jag samtidigt min första tjänst i skolvärlden som var elevassistent.
För när du då går ur gymnasiet med de här två papperna, hur såg drömmen ut i ett Aja-huvud just då? Var det ett läraryrke eller var det något annat som fanns på?
Nej, faktiskt. Jag tror inte jag har vetat vad jag vill bli.
Nej.
Och det kanske också förklarar varför jag idag har liksom verkligen testat på så mycket som jag kan. Jag tror inte det är menat att man ska bli en grej. Jag tror så här. Jag tror att vi människor trivs bäst egentligen i att göra någonting under ett par år. Vi lär oss, vi blir jättebra på det och sen går vidare och göra nästa grej. Alltså jag ser inte på världen på det sättet att okej, nu är vi på toppen och här stannar vi och njuter av utsikten. Utan för mig jag ser världen som massa berg. Och när jag har kommit till en viss bergstopp så ser jag att det finns massa andra bergstoppar och de vill jag också se. Så let's go down again and start climbing.
För jag förstår. Nu, först ska vi ta. Hur länge var du lärare?
Jag var lärare i 6 år ungefär.
Men för nu råkar jag veta då att du har haft krigskorrespondentdrömmar. Du har suttit på en strand i Filippinerna och haft drömmar där. Kommer detta efter eller under tiden eller innan? Eller vad?
Ja, alltså som lärare så har vi ju väldigt långa ledigheter. och de var ju utmärkt för att jag skulle kunna liksom utforska alla andra drömmar som jag hade. Så det var ju, då hade vi ju sommarlov och höstlov och alla möjliga lov. Och då hade jag ju tid att verkligen liksom, men ta 2 månader i Filippinerna och utforska vilka möjligheter det finns där att bygga någon hostel. Eller?
Vilket du verkligen gjorde.
Ja, precis. Ja,
alltså du inte byggde det, men du satt och minst när det var...
Ja, gud.
Hur långt kom du?
Ja, men jag träffade några mäklare som liksom tog mig ut på en sån här liten båt och visade mig runt. Men det var det juridiska som liksom satte stopp för det där. Och sen det här med krigskorrespondent. Alltså mina kusiner i Irak är journalister allihopa. Så det var enkelt där. Det var lite enklare och då liksom, de fixade liksom ett pass för mig så att jag fick följa med dem på deras uppdrag. Men då hade jag egen kamera. Körde jag några intervjuer och filmade och så, men alltså ärligt talat jag blev för rädd för skraj. Det var läskigt. Så den drömmen var inte för mig.
Men nu gissar jag då, för nu har jag inte koll på tidslinjen här. när du gör detta, då har du kanske redan gett in lite i en poddvärld. Eller?
Ja, precis. Så samtidigt då som jag liksom går på gymnasiet och håller på att liksom gå ut gymnasiet, där kommer det tankar om att liksom skapa en podd. Men det var främst, det handlade ju väldigt mycket om att ge en...
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
En trygghetszon för tjejer som... Jag kände att jag var väldigt mycket, det var min vision väldigt mycket. Min syster gick bort när jag var väldigt ung. Och det gjorde att jag kände att, men jag vet hur ensamhet känns. Jag vet hur det är att komma till en ny stad, vara helt själv där. Jag uppväxt med två bröder. De fattar ingenting om tjejgrejer liksom. De tyckte att alla tidningar jag tittade på var jätte så här, nej, det är detta för töntig grej. Och för dem var det liksom Van Damme och så det var väldigt mycket, nej men det var svårt och mina föräldrar var ju inte den generationen så man hade ingen att vända sig till. Och jag kände att det var så många ämnen som inte hade, men ingen vågar prata om dem. Inte ur vårt perspektiv i alla fall. Alltså det fanns kanske mycket ur ett Sverigeperspektiv om man säger så. Men det fanns inget ur ett, jag kommer från ett annat land perspektiv. Och jag vet hur det är att vara uppväxt med föräldrar som kommer från det landet och så vidare och så vidare.
Lina Taha som var med och startade Han är en bis, är väl också från Kristianstad? Eller tänkte
ja.
Jag det? Visst är det så?
Ja. Precis, ja. Så vi kom ju från samma stad och då blev det lite som att okej, men när en producent kontaktar Lina då som ju har Han är en bis-gruppen, då blir det att jag kopplas på för att ja, men hon tyckte att jag så bra saker, producenten då. Ja, men då sätter vi igång med den podden helt enkelt.
Och du berättar nu för de läsare, lyssnare som inte har en koll på alls på vad Honey and the Bees var för någonting.
Men det är en tjejgrupp som precis som Pink Room till exempel. Så att jag tror de växte lite liksom ur varandra kan man säga, de här grupperna. Och sen, ja men de innehåller i princip samma sak. Det är tjejer som diskuterar olika ämnen, aktuella ämnen, de ställer frågor. Det är ett forum för tjejer.
Men berätta om podden då.
Just med Honey-podden var det, alltså vi var ju före vår tid om man säger så. Det var inte så mycket podd på den tiden, det var 2016 tror jag. Och vi var också väldigt unga så vi visste inte riktigt hur man skulle liksom prata till en allmänhet på det sättet som vi gjorde. Så Honey and the Beast blev ju väldigt mycket ett experiment kan man säga. Och det hela slutade liksom när vi kände att nej men vi behöver lite mer kött på benen. Vi behöver lära oss lite mer om just det här med alltså medievärlden. Hur man liksom hanterar en podd som hade så många lyssnare som den hade.
Just det. Var det svårt?
Ja, det var väldigt svårt. Det är ju som allt annat, alltså alla håller inte med om allting och de ämnena vi pratade om var ju väldigt kontroversiella. Så det blir ju också att man får väldigt mycket feedback liksom från personer som lyssnar. Och oftast så klipps det också på ett sätt som den som lyssnar inte har en uppfattning om. För att jag kanske säger en grej och så klipps det bort ur sammanhanget på något sätt. Och det kan, Det blir lite svårt när den som lyssnar inte är med på hela resan. Så att det var mycket att lära sig. Och det var det som jag tog med mig väldigt mycket till lyssnartjejer.
Och lyssnartjejer då? Vi börjar med att du får beskriva vad lyssnartjejer är. Mm.
Ja, och lyssnartjejer blev då en podd som också handlade om samma sak lite. Det var... Man hämtade upp ämnen från en tjejgrupp då som var i det här fallet Pink Room. Det var samma uppbyggnad i princip som det vi gjorde med Honey and the Bees. Min tanke var liksom att utveckla det vidare från det och verkligen bli att vi är två stycken som är vänner och vi pratar och vi skrattar och vi tar i tunga ämnen på ett roligt sätt. Så att man orkar lyssna, för att annars blir det väldigt mycket gråt. Liksom.
Och där är det du och Roba Kadem som ju har grundat Pink Room, eller hur?
Precis.
Och lärde ni känna varandra i Pink Rooms sammanhang då? Eller hur
blev det
ni två?
Ja, men jag var en av de första medlemmarna, så det här var ju, så det här var ju roligt på det sättet. Och jag tror också att hon började ju kontakten med Spotify. När Spotify sen visade intresse så tyckte de att det saknades någonting, liksom en duo, en partner. Och det var där Rubba ringer och liksom bara, hallå, do you wanna do this?
Vad är det som då gör att läraryrket någonstans här längs vägen, att du väljer en annan sorts dröm eller att hoppa till en annan bergstopp?
Ja, alltså det är ju 6 år. Det är nästan 7 år.
Mm.
Och det är ungefär den tiden jag tror att det tar för att verkligen bli riktigt, riktigt bra på det man gör. Jag tänker... Under den här tiden, jag känner att jag fick väldigt många kvitton på att jag hade lyckats som lärare och det var väldigt bra och jag tyckte om yrket väldigt mycket och det gör jag fortfarande. Men det var, samtidigt så var det också så att jag tänkte, nu är det dags kanske att göra någonting på ett större plan. Och det var där byggtankarna kom in, för att byggandet handlar inte bara om att... göra en byggnad av betong. Det handlar också väldigt mycket om staden runt omkring. Hur kan vi skapa samhällen där folk mår bra? Så det var de tankarna som förde mig vidare. Men det var också spontant, för jag kände att här har vi ett mansdominerat yrke. Det är inte så multikulti och det är väldigt, väldigt... Men det är något som är diametralt olikt det som jag redan gör. Det var den perfekta mixen av en utmaning.
Det var en bransch som behövde en aja,
ja,
eller?
Ja, så känner jag.
Idag har du en anställning på ett stort företag.
Ja, precis.
Vad gör du där?
Jag,
och på vilket företag?
Ja, jag jobbar som ingenjör på Ramboll. Mina projekt handlar mycket om digitala ritningar, digitala modeller, men också social hållbarhet. Hur tar man fram de här parametrarna? Och också hur planerar man in en byggnad i ett större sammanhang som en stad?
Och en stad i det här fallet är ju Malmö. Vad är Malmö för dig?
Alltså Malmö är hem. Hemma, det är Malmö. Varje gång jag har befunnit mig i ett annat land så har jag alltid känt att jag längtar tillbaka.
Vad finns för tankar i ditt huvud kring staden du bygger och är med och bygga?
Men alltså, för mig, Malmö är ju nästan New York. Om man säger att, för man brukar ju säga så här, Stockholm är näst typ steget efter Silicon Valley.
Mm.
Jag tycker att Malmö är steget efter New York.
Hur då?
New York är så kreativt. Det är så många kreatörer där och staden är så diverse. Det är så mycket olikheter i staden. Och det är allt ifrån att man planerar att uppföra skyline vid hamnen där man kommer in via båtväg till exempel.
Malmhattan.
Malmhattan, exakt. Ja. Så det är allt ifrån att, man, att det liksom planeras, och det tycker jag är jättebra, till att man vill göra den här undervattenstunneln som ska gå väldigt fort. Mm. Men det sker liksom under en lång tidshorisont, om man säger så. Det är ingenting som... Ingen byggde Rom på en dag. Eller vad man säger.
När du ser på den här staden, vad eller vem inspirerar dig?
Det måste vara att när jag kom i kontakt med Zlatans bok.
Ah.
Jag är Zlatan, den heter så va? Jag är Zlatan. Den hjälpte mig väldigt mycket. För att han säger i boken säger han att han fick kämpa 10 gånger mer än alla andra, eller 5 gånger mer. Och det tog jag verkligen som en sån här regel. Men det här är vad jag kommer få kämpa mer än alla andra. Och det är okej. För att vi är speciella. Mm. Om man säger så. Men han var den som jag kunde knyta till mest. För att det var svårt. Det fanns ingen tjej som hade den attityden, som var så egen som han var.
Jag tänker så här, vad är den tuffaste upplevelsen i att göra den sortens poddar som du gjorde där med liksom, både Lyssna och Honey?
Mm. Det är väl, var går gränsen mellan vad som är privat och vad som är någonting som jag kan dela med mig till allmänheten? Man vill, eller jag vill kunna vara så öppen och rå och ärlig som möjligt, men samtidigt så finns det människor runt omkring mig som jag måste ta hänsyn till exempel. Jag kan liksom inte trampa folk på tårna för att säga vad jag tycker eller ja, men vad du nu än kan vara. Så att jag tror att det är det svåraste, att verkligen hålla tungan i mun, för att jag är väldigt frispråkig och väldigt jag tycker att allt är okej. Jag är inte en person som liksom tar illa vid när någonting konstigt sägs eller vad det nu kan vara. Jag tar livet väldigt lätt.
Blev det fel någon gång för dig?
Ja, det tror jag att det blev det var den första podden. Där vi pratade om ett ämne som var väldigt tungt. Det var våldtäkt. Och vi hade inte så mycket kunskap om det. Vi visste inte heller just det här med hur man klipper. Liksom. Hur ska jag klippa så att det inte blir att de förstår detta fel? Så där blev det lite som att vi pratade mycket och vi tyckte att vem ligger ansvaret på, hamnade till slut. Och sen så liksom spårade ur lite det här samtalet och vi började snacka om något helt annat. Och då råkade detta klippas tillsammans. Så då verkade det som att vi tar så lätt på detta. Och det togs inte, det var inte uppskattat kan man säga.
Men du, sen är det ju så att du i våras kanske avslutar ditt Lyssna tjejer-engagemang, vad vi ska kalla det.
Ja.
Vad hade hänt då? För då hade ni gjort hur många avsnitt då, du och Robba?
Det var 3 eller 4 säsonger tror jag. Så det var rätt så många avsnitt, det var det.
Och plötsligt så droppar du nyheten för alla lyssnarna att du ska sluta.
Precis. Ja, nej, men jag tror det var väldigt svårt för att man var ju liksom med och byggde upp hela det här lilla imperiet liksom. Och det blev ju så stort som det blev, så att jag var väldigt glad för hur långt det hade kommit och vad man var kapabel till att göra också. Men samtidigt, vi ville lite olika saker. Jag hade ju min vision om det här med liksom systerskapet. Och Rubbe hade en annan, eftersom att hon liksom initierade den här podden, så blev det att hon också fick fortsätta med den.
Hade du planer på att göra någonting annat poddmässigt då, eller var det mer att nu håller mitt jobb på att ta massa annan tid här, eller var befann du dig i dina tankar just då?
Ja, nej, men det var samtidigt som jag höll på med den här Modest Fashion-utställningen faktiskt. Så att det blev lite mer att jag vill nog satsa på min egen idé. Jag måste våga Jag tror jag har varit så rädd för att misslyckas också. Alltså återigen det här som har hänt liksom i min barndom. Här kommer det liksom igen. Och då blev det att jag kände att men låt, jag börjar lite här med det här med modest fashion. Och utveckla vidare det där kanske. Kanske skapa någon fashion week för modest kläder.
Hur ser bergstopparna du ser framför dig ut just nu? Vilka är drömmarna?
Ja, men det är väl verkligen att satsa mer på mig själv kanske. Att fortsätta göra det som jag gör idag. Det gör mig glad. Målet är ju till slut att verkligen vara glad. Det tror jag på väldigt mycket. Så att mer av det som gör mig glad, det är målet.
Det låter jättebra. Aja, jättestort tack för att vi fick träffa dig.
Tack så mycket.
Så ska det bli spännande att följa bergstopparna framöver.
Ja, det var jättekul att vara här.
Tack.
Tack.
Det här är Malmö Darlings, en podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som gör Malmö till Malmö. Följ podden där du lyssnar på poddar. Gustav Wirtén har producerat, och har du tips på någon som du tycker att vi borde intervjua i den här podden, skicka gärna ett mejl till malmodarlings@sydsvenskan.se. Vi hörs!